Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Den här veckan som den här kommer ut.
Helvete! Har du någon gång provat att dra en fishermans eller en 2-3-4 fishermans friend och sen dricka svinkallt vatten?
Nej.
Det är läskigt.
Är det en sensation?
Mm, ja, det är en smärtsensation kan jag säga.
Jag vill plugga en grej. I Stockholm torsdagen 25 april då kör vi en engelsk kväll med Josefin Johansson, för hon ska till Brighton Fringe Festival.
Så måste slippa på engelskan.
Hon ska slippa på engelskan. Och då slänger vi på en massa andra engelskspråkare, jätteroliga komiker som Catherine Leroux ska komma. Och sen kör vi då Kirsty Armstrong och Ben Richards. Och sen så kommer en kille från utlandet också, en engelsk komiker som heter någonting med Aziz, men inte Ansari utan någonting annat. Och samma kväll i Jönköping på Slipat, då uppträder Sandra Ilar, Thanos Fotas och Kristoffer Nyqvist. En triple act så kallat. Och konferensier.
Yours truly.
Mm, Fritt och Fritsson. Allt det här på oslipat.com.
Oslipat, din portal in i humor kan man säga.
Precis. Mm. Du Anders Sparring, vad har hänt sen sist då?
Sen sist har jag blivit gravt förkyld. Mm. Och dras nu med det här, du vet, när man vaknar på morgonen och det känns som att någon har kört in en torrboll i munnen på en. Alltså en sån här liten grej som ligger, om du köper en produkt, till exempel hundgodis, som inte får bli fuktskadad, lägger man i en torrboll som suger åt sig fukt.
Det är, men det är inte annan... samma som en sån liten påse med silica gel.
Ja, men typ.
Är det?
Är det inte att det är samma funktion?
Är det sån som det står silica gel do not eat på?
Ja. Om man bara, men vad fan.
Mm, pankofriteraren här. Pankofriteraren här jäveln.
Ja, men så det är
det värsta som kan hända. Stoppa in en sån påse i munnen och så bara ett glas kallt vatten och bara oh, fy fan vad kallt.
Fan, det knyter ihop, det är som en konstig makramé av ämnena liksom knyts ihop på en gång.
I själva verket är jag en AI som bara jobbar med återkopplingar.
Världens jobbigaste AI.
Ja, fan, han återkopplar hela tiden.
Ja. Folk är helt utmattade, intellektuellt utmattade. Ja.
Men fan, världens roligaste AI.
Jätterolig AI.
Ja. Får vi verkligen betalt för sina återkopplingar?
Så enkelt var det, där knäckte man den Louis CK-koden. Återkoppla bara, så mycket.
Ja. Men jag vet inte om det var vi som pratade om det eller någon annan som pratade om det här med vad som inte skulle kunna bli datoriserat.
Mm.
Om det finns några så här, ja, men comedy, jag tror det är väldigt svårt att maskininlära någon att göra comedy. Trots att det finns vissa, alltså, en dator skulle kunna gå igenom all världens skämt.
Mm.
Och hitta mönster. Mönsterigenkänning. Mm. Och formulera egna skämt.
Mm.
Men det skulle ju liksom bli en dator som blev beskylld för att vara hack. Och eventuellt också en dator som blev beskylld för att liksom att vara jävligt äcklig mot kvinnliga komiker. Jag tror att det är en hand i den där datorn, ja, faktiskt. Ja.
Men det är roligt det där när man frågar, man ställer frågan. Vilka yrken skulle inte datorer kunna göra? Då svarar ofta folk det är sitt eget yrke.
Mm.
Som du just nu gjorde.
Mm.
Att du ser att de flesta andra människor här ute är utbytbara mot datorer, men inte du.
Mm.
Jag skulle kanske svara det samma, att manusfattare kan man aldrig lära en dator. Men samtidigt så har jag hört att det finns fiktion som handlar om hur datorer sköter all underhållningsindustri.
Mm.
Att de väldigt snabbt kan få till en motsvarande bilar eller Monsters Inc. på att liksom, skapa de produkterna. För att så att säga vinna stora publikframgångar och därmed också ekonomiska fördelar.
Ja, men också med risk för framstå som den gamla gubben som jag är då, så med tanke på vad kidsen klickar på YouTube, så är det ju liksom inte kvalitet på det sättet. Nej. Utan det är ju bara någonting som som är enligt ett enkelt mönster, ja, eller vissa grejer, är ju bara piss.
Precis, så. Det är kanske en dator kanske inte kan skapa comedy som du skulle skratta åt, men du skulle kunna skapa comedy som genererar många klipp på YouTube. Precis. För den kommer också avpassa längden perfekt.
Precis, men sen har du också olika typer av humor som, alltså välskrivna skämt. Mm. Som one-liners som är så här perfekt utmejslade funkar ju bättre att framföra som en dator. Men storytelling som alla Nisse Hallberg till exempel funkar ju sämre.
Ja.
Så att den första perfekta one-liner komikdatorn kanske redan har sett dagens ljus. Men när en dator sitter på söderkällaren och dricker 3 starköl och sen testar lite skämt, berättar liksom någon gammal skröna om när han fick gonorré i Falköping. Det kommer att ta lång tid, tror jag.
Ja, men det ligger inte det också väldigt mycket att just skrönorna handlar mer om en själv. Alltså att du måste se skröneberättaren Nisse Hallberg. Mm.
Eller... Så datorn måste utgå mer från sig själv.
Ja, exakt. Så det handlar mer om när den fick en, liksom, en Firewire-kabel in i USB-porten. Det måste bli som närmare datorns verklighet.
Ja, precis. Så här, datorhumors motsvarighet till en rektoskopiundersökning som alla manliga komiker har. Fan, jag fick åka in på dataakuten, va? Det var ju en av USB-portarna som inte funkade som vi skulle. Och det, ja, så kom det någon datakille så, ja, på med handsken såklart då.
Vänd om.
Jag var i fjällen och åkte skidor med mera.
Bara fortsätt.
Alltså, jag håller inte på med skröna på det sättet.
Jag med undertext. Fantastisk föreställning. Åkte skidor med mera. Han är så jävla skön, den där Fritte Fritzson. Det ligger så mycket i det med mera. Man ser så mycket.
Ja, en grej som jag överutnyttjar, det är så här, om ni fattar vad jag menar.
Jag skulle säga det.
Och därför tänkte jag att jag skulle inte göra det nu. Ja. Men det är, jag överutnyttjar det så till en grad att jag skäms.
Mm. Okej. Okay. Därför att du vet att det är väl tillbaka till datahumor.
Ja, men det är så otroligt effektivt. Om man gör det på det här lite så här, om ni fattar vad jag menar.
Men prova att ta meningen, jag var i fjällen och åkte skidor med mera. Och sen så provar du att lägga in om ni fattar vad jag menar på olika ställen i den meningen. Mm. Gör det.
Jag var i fjällen, om ni fattar vad jag menar. Och åkte skidor med mera.
Ja, det funkar skitbra. Mm. Så flyttar du fram det.
Ska jag kanske jobba med lite inlevelse också?
Fjällen är ju... fortsätt. Nej, men jag tycker det var bra. Jag vill egentligen bara ha det. Det är en dator som gör det här. Så okej, okay, försök 2. Ja.
Jag, om ni fattar vad jag menar, var i fjällen och åkte skidor med mera.
Ja, ja. Och sen så försök 3 då. Ja.
Jag var i fjällen och... om ni fattar vad jag menar, åkte skidor med mera.
Vad säger sådana här då? Jag var i fjällen och åkte skidor, om ni fattar vad jag menar. Med mer. Jättekonstigt.
Etcetera.
Etcetera.
Och så vidare.
Och så vidare.
Eller?
Ja. Ja, men det säger väl... Ja, skitsamma. Jag har ju en spaning längre fram som kommer att stödja allt ni hör nu. Så fortsätt bara. Berätta om fjällen.
Nej, men det var ju mysigt. Vi var några familjer och åkte skidor och pulka och snow racer. Och åt gott och drack en annan öl och bastade. Och
ni fattar vad jag menar.
Men på vägen hem så hemresan gick lite grann i dödens tematik. För först lyssnade vi på en amerikansk podd som den heter väl TED Radio Hour, och den bygger på olika TED-föreläsare. Och så gör de radio kring det och pratar med dem i studio också, och så får man lyssna på deras TED Talks, och så grupperar de dem lite grann, så en kanske handlar om framtidens städer och så då The Cities of Tomorrow, och då gör de liksom, kanske tar de 3 TED-föreläsare som har pratat om det på olika sätt.
Och så är de inbjudna i studion och pratar nu, eller är det klipp från deras TED-talks?
Ja, både och.
Okay.
Ja. Så var det en som handlade om döden. Och det var väldigt gripande stories. En story som handlade om en barnboksförfattare som skrev en kolumn, om det var New York Review of Books eller någon sån här ansedd tidskrift, eller om det var någon dagstidning, som handlade om, det var typ en kontaktannons för hennes man. För hon visste att hon skulle gå bort. Och sen skrev hon så här, My husband might be available soon eller något sånt där. Den gick viral. Och det var en väldigt gripande berättelse. Och han fick berätta om hur det här kändes då, när hon var döende och hela den processen, och vad det betydde för honom att hon skrev den här väldigt då personliga och väldigt roliga då, liksom, eller så mörk humor liksom. Jag har en annan som handlade om det här med hur omiljövänligt det är med begravningar. Det finns en rörelse som jobbar med att begravningar ska bli lite mer miljövänliga helt enkelt. Dels att begrava folk på det sätt som man gör, just det där med att man har en idé om att man ska bevara livet som det var. Man balsamerar, man sminkar, man tar på kostym, och man begraver folk i liksom en kista som är hermetiskt tillsluten i ett ännu ett hermetiskt tillslutet utrymme. Så att man har liksom inte det där av jord, det kommer av jord, ska det återvara. Det liksom stämmer inte idag.
Nej.
Så istället vill de här miljönissarna då ta en jutesäck eller liksom någon slags kista som är gjord av alger eller något, och bara låt dem få verkligen återkomma.
Tumla ner det i något hål och bara lägga över mull.
Kör jordfräsen till dag tre typ.
Kör ner mig i komposten.
Mm. Men om man begraver också väldigt djupt idag, man gräver väldigt djupa hål, så det är nästan nere i permafrost. Men man ska ju begrava väldigt, väldigt grunt, för det är där som alla, liksom, all mull och alla maskar är. Det låter ju hemskt, men det är ju liksom, om det ska bli till mull, så är det där man ska begrava. Så det är liksom hela begravningsväsendet också, det begravningsindustriella komplexet som man pratar om. Jag vill att du ska välja en kista då i någon så här hårdlackerad, betsad ek eller jacaranda som ser ut som en barockkyrka från Tyskland, och ja, men väger liksom lika mycket som en folksvagnsbuss. Ja, men som aldrig kommer dö typ.
Ja, så jag kommer ihåg när han ser Six Feet Under. Där var ju han, brorsan Nate, han dog ju. Och då ska han göra en ekologisk begravning. Men jag tyckte att de på något sätt skildrade liksom komplikationer med det också. Att man, för att begravningen är dels ett så här bevarande av en död kropp. Men att den behöver också stora mått av ritual. Därför att det är en sån otrolig omvälvande grej att någon dör och man ska ta farväl. Så om det är någonstans man skulle, som jag tycker man kan lägga krut, så är det just på begravningen, att sminka upp någon och lägga en öppen kista och så här vill jag minnas den här personen. Det är, jag kan ha respekt för det. Det är inte bara brackigt, det är också någonting andligt med det.
Men öppen kista, det är ju nästan ingen som jobbar i Sverige.
Nej, ingen jobbar öppen kista i Sverige.
Men det, jag tycker det finns en mismatch mellan vad folk säger att de vill ha och vad folk verkligen väljer. För att alltså alla säger att jag vill inte att min begravning ska vara deppig, och jag vill ha liksom glad musik, och jag vill att folk ska vara klädda i glada kläder. Jag vill att det ska vara fest som när jag levde, och det ska inte vara lättöl och smörgåstårta, utan det ska vara liksom ett ille. Men så blir det ändå bara öl och smörgåstårta, och så blir det liksom gamla härliga jorden, och det är ju inget fel på den, den är superfin. Men det är mycket snack och lite verk där.
Det är möjligt. Det är
sant. Eller också, jag har varit på fel begravningar.
Nej, men jag tror att det stämmer, men det har inte det att göra med att den som dör sällan får sin vilja igenom, utan det är de efterlevande som bestämmer, och de kanske inte har samma uppfattning.
Men det är någonting med hela begravningsindustrin också, att det är så himla bad taste.
Ja, det håller jag verkligen med om. Det alltså, är en liksom Laura Ashley-estetik som råder.
Är du det minsta intresserad av design, då blir du galen. Och sitta och välja med andra kistorna.
Men om man är intresserad av design, ska man inte välja lite miljövänligare alternativ, någon så här plyfa, liksom enkel hopsatt.
Såklart, man ska
kista.
Jag vet inte om det finns ens.
Det skulle man ju nästan kunna så här, se till att åka och köpa lite MDF-skivor innan man dör och bara skriva ihop dem igen och bra liksom dyckert.
Och förvara i ett Shurgard-förråd eller?
Ja, exakt. Den här ska vi ha.
Men det är kanske om man liksom, om man är riktigt designintresserad, att man har liksom ett testamente och så bakom det ligger liksom ritningar till kistan.
Ja, faktiskt.
Men det är ju klart att det är det här vita arkivet. Ja,
det skulle vara jävligt intressant om du säger att jag gick på din begravning och det var något som du säger svulstig barockkyrka som var där framme, vit med guldbefattade handtag och en stor svulstig liksom krans från Marcus Johansson skriven med sån här liksom kitschig handstil. Då hade jag inte känt, då är det väldigt lite fritte.
Ja, det är inte, det jag tror är väldigt, det är väldigt få någon. Det liksom har utvecklats till en egen estetik som inte är liksom, jo men det kanske är då. Det är kanske Asta 86, men snart är det ju inte Asta 86 längre.
Nej.
Asta var 86 på på 70-80-talet, då var ju hon 86.
Men det är svintajta 40-talister som har gått runt i linnekostym och svart polo och liksom sneakers som ska dö.
Men också någonting med den här svulstiga kistan med de här mässingshandtagen. Då kan man ju nästan bli lite så här irriterad när det är öl och smörgåstårta sen på efterfesten. hade de inte liksom valt mässingshandtaget så kanske de hade haft råd med liksom en stark pangare åtminstone.
Ja, men det är också någonting med att om man bjuder en om man bjuder upp till en kista som för tankarna till rokoko eller barocken, då ska fan mig smörgåstårtan också göra det.
Ja, men då borde ju liksom smörgåstårtan liksom komma in som en liten liksom till tonen av en menuett.
Ja, exakt.
Då skulle det vara en liten haydnsk symfoniorkester, en sån liten symfonietta med den tidens instrument, med några spinett och några slags märkliga horn som inte finns längre. Och så de spelar upp och sen så kommer in och liksom så här någon kerub, kanske en kastrat kommer in. Det finns inte längre egentligen, men det är någon som har knipsat av sig för liksom,
den
sakens skull.
Den här begravningskastraten tog en kula för Fonus, om du fattar vad jag menar.
Öl och smörgåstårta, la 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 la.
Så jag vill bara ändå föra till protokollet att jag är barnsligt förtjust i lättöl och smörgåstårta.
Ja, men det är jag också.
Alltså, det är så gott.
Det finns ju någonting festligt i det, ja. Men jag tog det som en bild av...
Ja, jag fattar taffligheten.
Ja. Ja. Men säg så här då, en tjeckisk torröl och en wienerschnitzel med knaperstekt potatis och både kryddsmör och rödvinsås.
Mm. Bra. Mm. Riktigt bra.
Ja.
Fast jag tror att vi är fortfarande inne på begravnings, men låt säga att det är en sån här crossover peruansk japansk sushi där med en sushikock som har liksom bara bränt av med en brännare och en extremt exklusiv sake till det.
Mm.
Och strängt upplagt på långa fat där ligger rått kött och fisk och ris. Och det är komplicerat att äta.
Mm.
Och det är oklart om det är, vissa saker är fruktansvärt starka. Mm. Andra sätter igång liksom, alltså det är så här, vet du det, gröna skiten som
wasabi.
Som gör att folk helt tappar det. Alltså mat som tar fokus helt ifrån att någon har dött. Så man bara, vad har du varit på? Jag har varit på en fantastisk matupplevelse. Och innan dess så begravde vi Asta. Så var det.
Ja, just det.
Ja.
Och längst in i församlingshemmet står en house DJ.
Ja, just det, blir så här punk royal. Man kommer hit så står en kypare och säger, håll käften och fram handen. Fimpar aska i handen på honom som man ska slicka av. Och är helt fokuserad på din kulinariska upplevelse. Och när någon gammal släkting, kanske Astas make eller bror, reser upp för sena välvarda, och då kommer in en kypare med en leksakspistol och skjuter honom i munnen med en liten lime press bara så.
Så man får en liten citruskyss.
Ja, eller att man får en liten umami, lite fisksås in i käften. Sen så kör de någon in en lax så. Har du ingen bra tjejer? Asta.
Men då det kommer man komma ihåg.
Ja.
Men det, åter till det här med programmet då, för att det du sa om det här med smaksensationer och liksom att man börjar gråta, det liksom framkallar några känslor, för att en av de som pratade om det här med ekologiska begravningar och att de nära och kära till och med då hjälptes åt att gräva gropen som den personen skulle läggas ner i, var ju att man då på något sätt fick tampas med sina egna känslor, sin egen sorg, sin egen ilska och sin egen frustration. Att det här liksom, det värdiga snyftandet inne i en gammal landsortskyrka inte på något sätt hänger ihop med det man känner. Så därför var den typen av begravning mer liksom i linje med de känslorna man hade. Att liksom det blev en kroppslig upplevelse. Man fick gräva bort lite sorg. Och det låter ju så jävligt new age såklart. Och
jag tycker
lite synd att det känns ju som i alla fall i Kalifornien och liknande ställen. Att det är väldigt mycket new age som håller på med sådana här ekologiska begravningar. Jag kan ju tycka att det borde ju på något sätt spridas då, kanske till lite bredare befolkningslag.
Jag kan tänka mig att när någon sån här ny hipster har hört talas om den här med ekologisk begravning så blir de så jävla pepp på det, så de lite så här skannar av vem kan tänkas dö snart så man får testa på det här. Alltså att uppleva som att gräva den här graven den är viktigare än den här personens liv. Är du med?
Ja.
Ja, fan, det där vill man ju, det är en upplevelse liksom.
Och framförallt är Lars Mikael Rattaman ledig som begravningsförrättare. Det här sa jag bara för att Rasmus Hammarlund har gjort ett bingo.
Ja, just det. Kolla in det på min Instagram, Anders Thorsson Sparring, så om ni är intresserade av ett 4 meter bingo. Mm. Eller på din Instagram.
Jag har inte lagt upp det. Men det kommer. Mm. Men när vi sitter och lyssnar på det här TED Radio Hour, någonstans mellan Leksand och Bålänge, så kommer det plötsligt 3 älgar över vägen. Så det är verkligen bromsa väldigt snabbt. Och det kommer bilar från andra hållet som också får bromsa. Så det är en situation där det springer 3 fullvuxna älgar över vägen. Då får man någon slags reality check också.
Ja, då blir det ju så snabbt gestaltat för er hur nära ett fingerknäpp från döden man befinner sig.
Ja. Så det var en kongenial upplevelse.
Jag tycker att det här är en sidetracking, men det här med att nästan köra på en älg, det är töntigt och det är vagt och det är lamt. Nej, men det är ju dels nära döden, men det är också en väldigt mäktig naturupplevelse, för det är sällan man ser en älg på så nära håll som när man är på att köra över den.
Verkligen.
Vi höll på att köra över en älg i Bohuslän i somras, så den var mycket närmare. Det var, fast det körde inte så fort, man kan köra det 70, och den kommer precis framför bilen, så det bara stannade till. Men det var så mycket djur och så mycket naturupplevelse så att vi glömde bort att vara chockade.
Ja, men det är ju otroligt fascinerande. Alltså, det är det största djuret vi har på land, tänker jag.
I Sverige i varje fall.
Ja, det finns ju elefanter i Afrika, det har jag hört.
Undra om det händer elefantolyckor, att man kör på en elefant.
Det är nog väldigt sällan.
Ja.
Men koolyckor i Indien är nog inte helt ovanligt.
Nej. Men det är ju läskigt när saker sker med så här synkronositet som det här gör, att ni lyssnar på ett program om döden och sen så kommer döden upp ur dikeskanten, även om det kanske var en efterkonstruktion.
Ja. Men med tanke på hur mycket grejer man gör samtidigt, så liksom, alltså att det uppstår synkronicitet då och då är inte så heller så konstigt. Så.
Vi har en kompis som var nere i Tyskland för att köpa en bil, en Audi Quattro, det här var på 80-talet, och så med en digital hastighetsmätare, vilket var väldigt fräscht och ballt. Då körde han i 188 km/h och tog en bild av hastighetsmätaren. Men han berättade att när han låg och körde de här hastigheterna så blev han plötsligt omkörd av en likbil. Och då tog han ner kärran. Ja. Jag kände att det här var ett omen.
Ja. Men det är också så här, att en ambulans kör snabbt, fattar mig, men att en likbil kör...
Alltså ja, det luktar ju för jävligt. Vi måste fram fort. För det var en ekologisk begravning i bakluckan. Låg en kille i en jutesäck.
Utan balsamering.
Alltså. Ja, utan balsamering. Någon gammal snära Rosenhill antroposof menar jag, som bara ska... Jag ska bara begrava som jag är i en jutesäck, och sen har saker och ting hänt och det blir snärjigt i folks kalendrar och försöka få till den här. Han har
ätit karvurst precis innan han dog.
Han dog av en bit karvurst i halsen.
Det började bubbla i magen.
Och sen ser det också att en av hans närmaste vänner bröt armen precis i samma veva och var tvungen att ta bort gipset innan de kunde begrava honom, för han skulle ju vara med och gräva graven. Så att det har ju gått 6-7 veckor han har legat på något ekologiskt golv. Nu så in i bak på en vanlig likbil, och den killen, han är nyanställd och bara, jag måste vara fram.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Jag måste säga det för att alla ska veta att jag vet det. För att jag tycker att ibland är det som att man bara utsätter sin omvärld för det, och sen så tror de inte att man är medveten om det. Och jag tror att det lindrar lite om jag säger att jag vet att jag ibland kan vara en sån jävla tönt som sparkar in vid öppna dörrar utan att riktigt tänka mig för. Ibland kan den här ganska allt mer uppburna barnboksförfattaren och manusförfattaren, mannen, pappan, älskaren, var en sån jävla tönt.
Men det ligger inte i sakens natur. Jag tänker, om du ska göra en podd varje vecka och ska säga någonting möjligtvis meningsfullt, så är det ju lätt att hamna där. Det är som att, liksom man tittar på krönikörer till exempel och bara suckar. Alltså måste de skriva krönikor hela tiden. Och så är man där själv i den här poddradioproduktionen.
Folk måste också veta att det händer så mycket i huvudet på en hela tiden. Att det är andra tankar som kommer in och man blir tillfälligt ofokuserad eller så. Men jag tänkte inte faktiskt inte så mycket på saker som jag och du har sagt i podden. Även om det är självklart... man skulle vilja lägga in det som en brasklapp innan varje avsnitt. Tänk på att Anders också är en tönt när du lyssnar på det här. Men jag hade en upplevelse i lördags, tror jag det var, så hade jag varit på konsert med Thomas på Södra Teatern. Skitbra konsert, och efteråt så gick vi upp i logen och skålade, och han hade det sista gigget för säsongen. Och som det är liksom i sådana där sammanhang, så är det väldigt mycket folk som man inte känner, som man blir lite så socialt ensam på något sätt, eller man kan bli lite socialt otrygg och hamna i antingen att man är tyst eller att man bara pratar med någon som man kanske egentligen inte vill prata med, men det gör att man kommer lite ur sin sköna i sig själv rytm, man är ur sig själv på något sätt och famlar för att komma tillbaka till det. Ja, sen så åkte vi tog taxibilar ner till en restaurang på Stureplan som heter Brillo, och gled in där. Jag kände att jag var i mig själv och vi morsade. Jag helst träffade någon jag kände, så det kändes bra att få hälsa på den personen och så här. Men det var något som ändå gjorde att jag hade hackat ur den här Anders Barring som tänker efter och är cool och skön.
Var det för att du hade lite toapapper som hade fastnat i byxan?
Ja, men typ man har den känslan. Ja. Lite, men visst så satt vi oss vid en långbord och så kom det in champagne. Och jag var också jävligt förkyld. Så jag kände inte riktigt smaken av champagne, men jag kände att jag var tvungen att kommentera att det var champagne. Och nu var jag långt utanför mig själv. Och då sa jag så här: champagne. Det är något förhöjt med champagne. Jag fick jag faktiskt tänka så här, att varje gång det har hänt någonting bra, du brukar köpa champagne. Och då tittade Thomas på mig och bara, nu definierar du precis själva anledningen till att det finns champagne. Hörrni, Anders har kommit på en ny grej här. Och då fattade jag att jag var en...
En tönt?
En sån jävla tönt.
Ja, men du sökte ju efter någonting att säga, så sa du blev det en plattityd.
Ja, exakt. Ja. Jag kände att någon borde säga något, jag kanske borde säga någonting om, och så hade jag inget annat att säga än att nu dricker vi champagne. Mm. Men sen är det också så att jag uppskattar verkligen att köpa champagne när det har hänt en bra sak. Ja. Och då är det också att det behöver inte vara en stor sak. Det kan vara en...
Alltså, ska du fortsätta här nu också? Det behöver ju inte vara, det behöver inte vara att sonen tar studenten. Det kan ju vara något litet, att man har liksom fått ett nytt kontrakt i Holland eller någonting.
Ja, just det. Att föra in det på mig. Att, precis, att bokförlaget Hanser i Hamburg är intresserad av mina böcker. Och
jag tyckte det ändå var så här, även om Thomas dissade dig då, så tyckte jag ändå var gjort med någon slags värme. Det kändes så.
Han plockade ju upp en klockren smashboll på humor och jag var, gud vilken tönt jag var. Varför sa jag ens det där? Varför ska man ibland, precis som du säger, man bara ville ha något att säga och så drar man en plattityd.
Men det är kanske också i det här att det finns någon slags rädsla för att man, när du känner Thomas, och med honom kan du ju vara ärlig. Men med vissa andra i sällskapet kanske man inte riktigt kan vara sitt riktiga jag, för då kan det ju bli så att man upplevs som lite grov kanske, eller opassande. Ja. Så istället så censurerar man sig själv innan man säger någonting. Istället för att säga att fan vad skönt att äntligen få liksom smeka upp lite champagne i den här hårbollen.
Så precis.
Det var inte opassande att säga det, men du tror jag menar.
Jag hade tagit en risk. Man var tvungen att balansera, för där sitter representanter för Blixten och Company och där sitter någon halvkänd trubadur som inte... Så här, du vet, nej, det var faktiskt mörkt. Mörkt ögonblick.
Men var det en sån här att du kände så här, nu vill jag backa bandet, nu vill jag bara ha det där osagt?
Jag måste bara vara tyst. Nu så blev jag tyst. Och sen så lyckades jag vara tyst. Sen åt jag en liten pizzaslice och gick hem. Tackade frågan om jag skulle betala. Det var också så här korkat, ska jag betala någonting? Han bara, nej, det, det är lugnt. Så ja. Det är klart att du inte ska betala. Det är liksom, vi firar ju att turnén är slut. Ja. Ska det, vi betala för det då? Ja.
Men det är någonting också med att egentligen skulle ha gjort. Mm. När Thomas hade sagt det där. Mm. Hörrni, Anders har kommit på en grej.
Mm. Det låter som att han just har hittat på anledningen till kampanjen.
Ja. Och så skulle du bara sagt, ja för fan Thomas, det där, ja du har ju helt rätt, för fan, jag kom in fel, helt fel den här kvällen. Mm. Hörrni, jag tackar för mig.
Ja, men det var faktiskt var nästan det. För jag spelade ut hur pinsamt det var. Mm. Hur brutalt pinsamt det var. Och men det handlar ju också om att jag ville säga något. Och sen så igår så hände en grej, igår söndagen den, ja, jag vet inte vad det var för datum igår, men 14 tror jag. Mm. April, så spelade AIK hemmamatch mot Sirius och jag satt och tittade på det på tv och hade ett behov av att skriva något på Twitter hela tiden. Så jag höll på hela tiden och försökte, jag måste skriva något på Twitter för att man ska ju twittra när man kollar på fotboll. Mm. Men det är en sak när det är en stor landskamp eller så här, men om AIK spelar, man sitter och kollar på något C-more-konto, det är, hur många andra kan det vara? 8000 personer kollar max. Så satt jag där och liksom jag fick inte till något. Men sen så AIK gick ganska dåligt första halvlek. Jag försökte skriva någonting om att de har redan glömt bort allt de sa i omklädningsrummet, bla bla bla, men jag fick inte till det. Men sen så gjorde Sirius ett mål och jag kände så här, nu kan man ju skriva något elakt. För jag var ju ur mig själv uppenbarligen, helt långt borta från mig själv. För det bästa hade varit att bara slänga bort telefonen. Nej, jag ska hitta något att skriva. Och sen så kommer andra halvlek igång och jag märker till min glädje att AIK spelar bättre och bättre, och så gör de ett mål. Och jag blir jätteglad och glömmer bort telefonen. Och sen så är det så att de har en spelare som bara är 17 år som heter Jack Lane. Han heter Jack Lane. Jag försöker säga Lane, men Alex bara, han heter Lane. Han heter Jack Lane. Och en 17-åring, en talang, lite Alexander Isak-löfte sådär. Mm.
Spelar BP-na?
Ja, inlånad från Brommapojkarna. Mm. Men han är AIK-are, det märker man. För när han, så gjorde han mål och blev hysteriskt glad.
En riktig strumprullare.
Och sprang det var en riktig snedträff som tjongade in. Men mål var det och han sprang direkt till Norra Stå och firade med sina kompisar där. Och då, nu jävlar ska jag skriva något. Och så tog det ändå 7 minuter tills jag skrev med versaler Jack Lane, fast felstavat på Twitter. Och då fick jag också den där fruktansvärda skamsköljningen. Nej, det här måste bort. Mm. För det är så typiskt mig, den här killen som tror att han har uppfunnit champagne. Och Alex började prata, bara, håll käft, jag måste radera en grej. Mm. Med versaler och Jack Lane. L-A-N-E. Så här, som om en riktig hardcore fan skriver ju det i samma sekund som målet kommer. Men jag drar in det i versaler 7-8 minuter senare. Som om jag skriker ut.
Ja. Vad fan tänkte du där då?
Jag måste skriva något på Twitter. Någon måste se att jag finns här. Mm. Men det mörkaste av de här idiotögonblicken, det skedde för snart 2 år sedan. Och det är så mörkt. Det är så fruktansvärt mörkt.
Uh-huh. Men jag ser fram emot detta.
Jag var ju i Brooklyn på semester med familjen. Jag har aldrig varit i Brooklyn förut. Jag har varit i New York men aldrig varit i Brooklyn. Och drabbades av vilken fantastisk stadsdel det här var. Mm. Och bland så åkte jag taxi vid ett tillfälle från Williamsburg ända ut till där vi bodde, som heter Bedford-Stuyvesant, som är en bit ut.
Med en kille från Jamaica eller?
Ja, jamaikansk taxichaufför. Ja, men med familjen i bilen satt och bara tittade. Vi åkte igenom olika kvarter, där grillade de, där cyklade de på BMX-cyklar, där kom några chassidegående. Åh, då skrev jag den här. Och sen så de här brownstone-husen överallt. Då skrev jag en text som jag nu tänker läsa. Den är lång. Jag läser den då.
Det här är på Instagram.
Det är på Instagram och den är publicerad någon gång i juni 2017. Jag är så sjukt fascinerad av de här vackra husen som ramar in gatorna här. Ikväll åkte vi taxi hem från downtown Brooklyn genom Williamsburg och Bed-Stuy till vår adress 898 Jefferson Avenue. Områdena skiftar. Vi såg chassider med hög hatt och tidningslockar. Kvinnorna bär peruk och barnen är uppklädda i 50-talskläder. Pojkarna tinningslockar dem med. Flickan hoppar twist på gatorna. Vi såg små koreanska hipsters med parada skor och minihund. Vi såg kanadensiska hipsters på 20-växlade racercyklar. Vi såg kvarter efter kvarter med stora familjer som just hade tänt grillarna och körde stenhård hiphop i Sound Systems. De var så kraftfulla att jag blev rädd att motorblocket på den lilla hybridtaxin skulle spricka. Och överallt dessa snygga hus, gata upp och gata ner, som fantastiska sandstensfärgade canyons. Imorgon åker vi hem till Johanneshov. Det är också sin charm. Och det här...
Det är pretentiöst.
Det är fruktansvärt pretentiöst. Och jag säga,
visste bara, du att han...
Har du sett den här tv-serien Sopranos? Det var någon som skrev att Martin Sonneby... Borde man inte göra film om Brooklyn? Så jävla mörkt.
Men du visste du att det var kanadensisk skript? Så luktar han lönsida på det?
Jag vet inte, men jag försökte liksom twänga till det. Så här, det är klart att det är kanadensisk. Men kanadenska, alltså tänk dig två kvinnor i 48-årsåldern som lever i ett samkönat äktenskap och har stora dyra systemkameror och har skött kroppen, är ofta kanadensiska.
Ja, men så är det.
Hipsters.
Så är det, klart.
Ja, men
friluftsflator.
Ja, exakt.
Ja, jag tror precis vad jag menar. Men du,
det var så mörkt och folk påminner mig fortfarande i denna dag om det här, hur pinsam jag var där.
Du kan ju tycka att du är töntig som säger platityder på Brillo,
ja,
eller skriver pretentiösa inlägg på Instagram.
Mm.
Men det är ju också inte töntigt att prata om sina tillkortakommanden.
Den enda anledningen till att jag gör det här är för att jag ska försöka och liksom läka såret eller att skrubba bort ärret.
Det här är någon slags terapi för dig.
Ja, det är nästan en vitbok.
Om detta må ni berätta.
Alltså jag är så fruktansvärt pinsam med så många, för jag har ju ingen koll.
Nej, men alltså, det är också lite märkligt för att du upplevs ju också vara en människa som har ganska bra koll. I den här podden så kan du ju sitta och... Du känns ju också som du har koll. Helt plötsligt så kommer du med ett par skor från ett märke som man inte hört talas om, men som ändå du har kollat in.
Men det är bara en slump om det är ett märke som jag har kollat in.
Mm.
Men jag skulle ju lätt kunna kombinera Adidas och Nike utan att tänka på det.
Ja. Men då är väl alla töntar nästan, utom Felicia Jackson.
För jag fattar inte vad du menar med den referensen, så nu ska jag inte ens försöka...
Ja, men Felicia Jackson framstår ju som en sån person som har koll på vilka sportmärken man kan blanda och vilka man inte kan blanda.
Ja. Nu fattar jag. Men där, jag förstod inte vad du menar med det. Du är bättre med att svara bara. Jag förstår inte än att som den här tönt Anders Sparring riffa lite på det, fast jag inte har fattat.
Nej, men det är fan, men det där med att liksom låtsas veta saker, låtsas ha koll på saker, så är det ju jag hela tiden.
Ja.
Men det har vi pratat om innan, den här frågan. Har du sett sagan om de två tornen? Ja, fan. Eller?
Ja, men inte det här också. Har du sett sagan om de två tornen? Ja, men kan inte du berätta för lyssnarna lite? Men jag fattar inte vad jag ska göra med det här sjuka liksom, tillfälliga avstängningen av hjärnan när jag liksom...
Ägde en töntighet bara.
Ja, men alltså, nu ska jag åka till Paris här när jag fyller 50. Ska jag då lägga upp en bild på Eiffeltornet och skriva så här, vilken fantastisk byggnad. Wow, åk till Paris. Det här är en otrolig... Ni kommer inte tro era ögon.
För när man, liksom, när man har gått upp i den här byggnaden, då ser man fan hela Paris. Alltså. Vet ni att det finns fler bultar i Eiffeltornet än det finns i Ölandsbron?
Och sen vill jag säga en sak. Det finns mycket restauranger i Paris.
Uh-huh.
Men försök att välja ett brasserie
eller en bistro.
Ja.
Och beställ gärna in en bit kött och till det drick gärna rött vin. Det gör de jättegott i Frankrike. Uh-huh. Rött vin.
För vet ni, det gifter sig jättebra i munnen.
Ja. Uh-huh. Du äger ju i alla fall din eventuella töntighet. Alltså genom att bara prata om det. Men det finns ju folk som går igenom ett helt liv utan att ens erkänna att de är tönta fast de är det.
Mm.
Så det finns ju alltid grader i helvetet.
Verkligen, det är verkligen sant. Jag tror också att det har att göra med den värld jag lever i, som är en early adapter till värld där folk liksom reser till nya resmål, upplever saker för första gången väldigt tidigt. Och jag kommer ofta släntra lite efter. Jag är ingen sån, jag är liksom tredje vågens person sådär. Så att jag kommer typ åka till Sydkorea om 20 år och plötsligt bara utropa vad balt är i Sydkorea när alla redan är klara med det landet. Liksom.
När Johan Hurtig redan är i Chad och äter torkat kött där. Ja, men så är
bra,
det.
Du nämnde på gärna Chad.
Ja, men det är för att det är ett komiskt land.
Ja, det är ju det.
För att det är ju roligt, det ligger roligt i munnen. Mm. Och för att det också är kanske just i det här fallet då, tänker jag mig att det blir så roligt för att ingen skulle komma på tanken på att åka till Chad för matens skull. Mm. Idag. Mm. Det finns säkert jättegod mat i Chad, men det är ju ingenting man tänker.
Finns det någon restaurang som har en Chad, alltså chadistiska köket?
Chadskt.
Chadskt.
Det chadskt.
Hur många konsonanter kan du skapa på varandra? Chadskt.
Chadskt. Jag vet ju att det finns etiopiska restauranger i Stockholm. Ja, men afrikansk mat är ju väldigt underrepresenterad generellt. Det känns som att Sydafrika borde ha svinbra så här, crossover-kök. Ja, med tanke på att de har haft supermycket influenser från, men då från boerna, nederländskt och engelskt. Men även vi finns ju jättemycket människor med bakgrund i Indien också. Mm. Mm. Och blandat med då olika afrikanska kök. Mm. Det borde ju vara ett mecka. Mm. Och det finns ju säkert kanske 18 poddavsnitt som bara handlar om sydafrikanska.
Jag vågar inte säga någonting här, för jag kommer fram så som en idiot. Ja. Så jag bara...
Men känner du liksom lite grann att du, att folk runt omkring dig springer lite för snabbt? Att du sitter på Brillo med lite folk från Blixten och Company, och att du är på något förläggarmöte med några snabba människor från barnboksbranschen?
Om det jag upplever möjligt. Att folk är lite snabbare än vad jag är. Att jag är bättre. Jag är till exempel nästan alltid bättre i skrift än i spånmöte.
Mm. Men då kommer jag med en kanske lite, vad heter det, välbestämd spaning här. De människorna som namedroppar den där musiken från Angola, eller som kommer i de här byxorna av taiwanesisk jute. Att de egentligen är de som är de ängsliga töntarna.
Så är det ju. Mm. Absolut. Det är jag helt med på.
Så, men att, det finns ju ingen anledning till oro.
Är det så? Men nej. Samtidigt så, nej. Men
du är en mensch, Anders.
Tack, men jag måste jobba upp min självkänsla så att jag mer liksom rakryggat kan publicera Instagram-inlägg från Brooklyn eller andra väldigt upptrampade stigar. Ja.
Men du, jag tyckte det var fint att du delade det här, Anders.
Det var bra. Jag tycker att det känns bra, för jag tror att jag har uppgraderat min image några snäpp, för nu vet ni att jag vet att jag är intent.
Mm, precis. Ja. Du ska få en kram och ett par nya byxor, Anders. Så ska du nog få shapeat upp dig.
Du, de här byxorna som jag har, de är svinballa.
Är det?
De är från Japan.
Wow, nice.
De har små broderier in i fickan som bara jag kan se.
Wow, du fattar vad jag menar. Tack för idag, Anders.
Tack själv.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.